Nu ska vi ta en närmare titt på oljekämpningsberedskapen i Västnyland och vad som händer när en oljeolycka inträffar ifall det skulle gå så illa. Och så illa gick det ju faktiskt i fredags. Då inträffade en oljeolycka i Ingo i Fagerviken, en bit från Ingohamn. Och den här myndigheterna betecknar den här olyckan som medelstor. Det visar sig i det här fallet att oljeutsläppet kom från ett oljeförråd och man kunde sen spärra av Fagerviken med bommar mot Ingohamn för att hindra att den här oljan skulle spridas ytterligare vidare. Här fungerar räddningsarbete bra, men hur ser beredskapen ut sådär generellt i vår region? Det är frågan vi ställer oss. Jag ska ge ordet till Bobby Asplund som befinner sig på brandstationen i Karis.
Ja, det är vad ska jag säga, ingen gammal brandstation heller. Jag tror den är 4 år sedan ungefär den här brandstationen blev klar och brandmännen flyttade in här. Och innan vi började sändningen så gick jag tillsammans med brandinspektör Jari Sopenluoma en liten rundtur här inne i den här brandstationen. Och det var nästan så att jag hade lust att ta av mig skorna, för de har nog så rent och snyggt och fint här och fina lokaler på alla vis. Alltså vi står nu här i den här, ska jag nu kalla det garage sen då, eller vad ska jag kalla det, och här finns 2 brandbilar och 2 ambulanser, 1 brandinspektör och jag och det där uppe i andra våningen så finns då sen sociala utrymmen och kök och sådana saker som brandmännen under sin arbetsdag vistas tills larme går. Jari Sopenluoma, tack för att vi fick komma hit idag.
Ja, varsågod.
Finns det en risk nu att det kan gå ett larm nu och så måste du rycka ut?
Nej, jag är inte med i operativa verksamheten idag, så jag kan stå här och prata i lugn och ro fast andra åker ut på utryckning.
Vi ska hoppas att de inte behöver göra det. Hur nöjda är ni egentligen, ni Karis brandmän, med den här nya omman? Nu kallar den nya brandstationen.
Nu är vi jättenöjda därför att den är ju ny och den är planerad liksom enligt den här verksamheten och den är kompakt och lämplig storlek och det ska ju fungera i 30 år så vi ska se hur det går.
Och läget är ju mer eller mindre perfekt, alltså vi är här vid Bangatan, lite utanför Karis centrum. Det här läget har man ju valt också riktigt med eftertanke.
Ja, man har liksom räknat ut att härifrån så når man då den här enhetens liksom viktigaste områden. Och det är ganska vidsträckt område ända från Lojo ner till Enala Bromar och sådana områden som den kan råka ut, rycka ut till så att den är centralt här.
Nu för tillfället så är här, ja, hur många brandmän är här på plats nu?
Nu här i arbetsskiftet så är det en förman, 3 brandmän och sen 2 på ambulansen. Och Ingo-ambulansen hör också till administrativt under den här brandstationen, så där är också 2 akutvårdare. Så att, totalt så är det i princip 8 personer under den här brandstationen.
Och totalt hur många brandmän jobbar här?
Vi är totala personal här, 34 stycken, om man tar då dagspersonal med, så att det är en sån här liten arbetsplats.
Man får lätt ihop till ett firmafotislag till exempel här. Men vi är här för att prata oljebekämpning och oljeolyckor, för att i fredags, som Sebastian Dahlström i studion sa, så hände det i Fagerviken en liten, eller inte så liten heller, oljeolycka. Kan du berätta det senaste nya därifrån, hur har bekämpningsarbetet gått där?
No, jag vet inte absolut det senaste, men att bekämpningsarbetena kommer nog att pågå säkert ännu förrän man får liksom bort det sista eller klarhet att allt är ok. Så att de här oljebekämpningsolyckorna så kan vara just så att de tar en lång tid. Liksom det är bara till jobba varje dag i princip.
Jag har en sån här lite lekmansfråga nu när havet är ju öppet så det där påverkar det att om det är öppet eller om det är is det här bekämpningsarbetet på något vis?
No, det är lättare när det inte är is därför att oljan kan liksom fara under isen eller så är det sån här issörja blandat med olja och dylikt och sen ta bort det från vattnet så det är alltid svårt att det är ju bra så länge som det är öppet och kanske tur att det var lite källgrad, att det blåser inte heller så jättemycket nu har varit på dagarna så att det är en fördel också.
Så vädret har visst en betydelse här. Hurdan är beredskapen för oljebekämpning här i vår region Västnyland?
No, vi har beredskap då för oljeolyckor eller kemolyckor på land och till vatten i skärgården på det viset att vi kan rycka ut och försöka då liksom stoppa det här läckaget och göra den här akuta insatsen för att begränsa den här olyckan. Och sen efter det så börjar man fundera att att hur man ska börja sanera. Är det vi som sanerar eller är det den som där olyckan har skett eller är det någon annan som börjar sanera? Att sen har man liksom längre tid att fundera ut att vårt arbete i första hand är det här akuta skedet i början. Mm.
Hurdan, eller har ni någon speciell oljeberedskapsgrupp här i Västnyland?
Nej, utan alla deltar i oljebekämpningsarbeten. Men att beredskapen bygger på just att vi har de här båtarna i skärgården, vi har båtar på trailers som vi kan använda och sen har vi olika kontin som vi kan flytta oljebekämpningsutrustning och vi har skyddskläder och så vidare och så vidare. Att vi har nog ganska mycket material och det är ju positivt nu för tiden att vi kan liksom flytta med lastbil då, till exempel kontina från en plats till en annan så att det är liksom mobilt och så här enklare än tidigare.
Här i bakgrunden så hör vi lite sådana ljud också. Vad är det som vi hör här egentligen, Jari?
No, det är nödcentralen, ger ut alarm och så är det lite interntrafik och så vidare bortåt som kan höras här.
Kanske vi ska ta och gå ut där. Alltså här finns här en annan byggnad här vid den här brandstationen så finns det ett lager för just oljebekämpningsutrustning. Och här före vi börjar sändningen så sa Jari Sopenluoma, brandinspektören här vid Karis brandstation, att det här lagret här i Karis inte så stort. Men visst det här är en hel del utrustning ändå. Vad allt har vi riktigt här, Jari?
No, här finns just det här lite bekämpningsutrustning till brandbilen på det viset att man kan göra så här akuta insatser i trafikolyckor och dylikt. Och sen har vi också vi har lite oljebommar och så här uppsamlingskorvar som vi kallar dem som samlar upp liksom, också olja på vattnet och så vidare bort. Att den här stationen har den här akuta till exempel till Svartån här, att vi kan begränsa om det händer någonting där.
Mm. Om det nu skulle komma ett alarm, ska vi nu säga i Svartån till exempel att nu ser vi någon människa olja där, så hur går det till steg för steg? Förstås människan ringer till larmcentralen, men när ni får veta om det här så vad händer sen?
No, vi måste först försöka ta reda på liksom var det är och hur mycket det är och vi rycker ju ut alltid nog för att kolla liksom på plats vad som har hänt och sen kan vi ju beställa mera resurser till platsen och så vidare bortåt. Så det där det liksom bygger på det viset att oftast så är ju de här oljeolyckorna sådana att de är inte liksom lika brådskande som en brand eller så vidare bortåt. Så att man har lite mer tid till samla ihop resurser.
Mm. Jag jobbar på 90-talet i Hang ganska hela 90-talet egentligen och jag tycker att speciellt sommartid så hände det ofta att brandkåren där ryckte ut för oljeolyckor. Det hade kommit olja till stränderna. Hur vanliga är sådana oljeolyckor egentligen?
No, det händer så ju mer båttrafik det till exempel så mer blir det så här lite läckage. Att bensin och diesel och lättbrännolja är sånt som syns jättebra på vattnet och det där. Regnar det mycket så sköljer det ju också med sig sån här liksom film med sig ut på vattnet och så vidare bortåt. Och vi går ju alltid och kollar, kan vi göra någonting eller kan inte vi göra någonting? Att sen måste man ju sen titta vad som sker efter det.
Alltså förstår jag det rätt nu att ibland så kanske det ser lite värre ut när det är olja eller något bränsle på ytan för att det sprider sig ungefär så där som om man söndrar en kokisflaska på golvet så sprider det sig så där på stort område.
No, alla har säkert sett att när det kanske faller lite bensin i en vattenpöl eller någonting så man ser hur det snabbt liksom sprider sig. Att det är ju som regnbågens färger där på vattnet så att det ser ju stort ut.
Jag står alltså här vid Karis brandstation och pratar med brandinspektör Jari Sopenluoma lite om oljebekämpning och sådana saker och beredskapen. Vi ska inte måla fan på väggen som man säger, men det där, jag gör det ändå för att om det skulle hända någon riktigt stor oljeolycka till exempel här utanför i Östersjön så vad händer då egentligen ur er synvinkel?
No, det är först, om det är ute till havs liksom, utanför skärgården så då är det gränsbevakningen som sköter det. Men inne i skärgården så är det då liksom, det är nog samarbete mellan olika myndigheter. Att det är gränsbevakningen, det är räddningsverket, det är, vi kan få från försvarsmakten hjälp och så vidare bortåt. Och det har ju blivit lättare nu för tiden så vi har möjlighet att få liksom, så har vi frivilliga också som kan delta. Liksom i det här arbetet. Inte bara frivilliga brandkårerna utan det finns ju så här frivilliga människor som vill delta i saneringen. Speciellt då när man ska plocka olja eller orenad jord från stränder eller mellan stenar, så då är det ju det här, det är ju den människan som gör det arbetet, det finns inte några maskiner till det.
No, det är oftast människan som har orsakat det också, så det är det enda rätta att människan städar upp. Innan vi slutar härifrån Karis brandstation, några ord om nästa vecka och 112-dagen som infaller på tisdag. Och är man intresserad av oljebekämpning så har man en möjlighet att lite bekanta sig med den verksamheten.
Ja, alla är hjärtligt välkomna. På vår hemsida så finns de här platserna. Tisdagen så är det ju de flesta som, alltså, som har det öppet. Och man kan komma och bekanta sig med verksamheten, med brandbilarna. Och sen fråga om oljebekämpning och vad som helst. Alla frågor är viktiga. Det finns inga dumma frågor.